Hon var på väg genom staden den kvällen. Det var mycket folk i rörelse fortfarande, men det hade börjat skymma. Hon var lite rädd för att vistas själv ute. Hon kunde se i människors blickar vad de tänkte när de såg på henne. Så hade hon känt i många, många år. Blickarna sa allt. I deras ögon så var hon ingen. Hon var avskyvärd. Och de visste vad de kallade henne. Hon var en synderska. Och som kvinna och ensam så hade hon inget att falla tillbaka mot. Inget socialt nätverk. Inget socialbidrag. Och för att tjäna pengar har hon behövt göra olagliga saker. Det var ingenting hon önskade, men det hade blivit så. Det var hennes enda chans att överleva. Men så hade hon börjat höra, det hade börjat cirkulera rykten om en man. En man som heter Jesus. Och hon hade hört att han hade hjälpt sådana som henne. Att folk hade blivit förvandlade i hans närvaro. Och den här kvällen så hade hon hört att den här mannen befann sig hos en farisé som hon faktiskt kände till, som hon visste vart han bodde. Och dit var hon på väg nu. Och hon stod länge utanför dörren till farisén och tvekade. Hon hade ju hört om att den här Jesus kunde förvandla människors liv. Att han kunde hela. Han verkar vara någon slags profet. Men tänk om det inte skulle hända med henne. Tänk om han inte skulle se på henne med kärlek. Tänk om han skulle se på henne med förakt och avsky som alla andra människor gjorde där ute. Hon stod och fingrade på sin balsamflaska. Det dyrbaraste hon hade, den hade hon tagit med till honom. Hon tar mod till sig och kliver in. Och där möts hon av de mest kärleksfulla ögon hon någonsin har sett. Och hon faller ner i gråt av bara blotta närvaron. Hon känns lättare inombords. Hon tar fram sin balsamflaska och tvättar hans fötter med sina tårar. Tar av sig sitt hårband och torkar hans fötter rena med hennes hår. Och hon kände det som att äntligen var det någon som såg på henne. Och äntligen hade hennes själ fått ro.
Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. bara i dig, min Gud.
Simon, som Jesus var hemma hos den här kvällen, han var farisé. Och det betyder att han var med i en stor judisk rörelse under den här tiden som kallades för antiken. Han var påläst på sin Torah, alltså den judiska, alltså gamla testamentet kan man säga, lagen. Och han tyckte att det var viktigt att andra skulle bli pålästa på den också. Det fariseiska folket, de kallades för lärare kan man säga. De undervisade andra judar om det rätta vägen att gå, det rätta vägen och sättet att leva. Det följde matlagar och renlighetslagar väldigt noga. Men det fanns såklart, som i alla rörelser, det som var mer stränga, alltså lite mer kanske konservativa, och de som var lite mer liberala. Och Simon, han verkar vara en person som ändå var lite nyfiken på den här Jesus. Han hade ju ändå bjudit hem honom till sig. Men det var många andra som av fariseerna som verkade ha redan dömt ut den här Jesus. Och vi kan följa fariseerna som en röd tråd genom hela Lukas evangeliet. Till exempel när Jesus har förlåtit en mans synder så står det att de skriftlärda och fariseerna tänkte: vad är det för härdare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Eller som när Jesus äter med en man som heter Levi, en tullindrivare, och hans vänner. Då är fariseerna där och frågar: hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare? Eller som när Jesus och hans lärjungar bryter sabbatsbudet och plockar ax på sabbaten. Då är fariseerna där direkt och frågar: varför gör ni sånt som inte är tillåtet på sabbaten? Och så vidare och så vidare. Fariseerna verkar vara skeptiska till Jesus, men också nyfikna. De kan ju inte hålla sig borta ifrån honom. Och jag tänker så här, att hade inte fariseerna funnits med i de här berättelserna så hade vi heller inte fått reda på varför faktiskt Jesus agerade som han gjorde i vissa situationer. Jag tänker att fariseerna faktiskt fyller en stor funktion för oss idag också. Men den här Simon då, den här farisén, verkade ha hört någonstans att Jesus kunde vara en profet. Det cirkulerade säkert en massa rykten om honom. Och nu hade han bjudit hem honom till sig för att kanske ta lite pulsen på honom. För att se om det här stämde. Om den här Jesus var en man från Gud. Men hans tankar om att Jesus eventuellt skulle vara någonting högre krossades i samma stund som den här kvinnan kom in genom dörren. För kvinnan, hon var ju en synderska. Det var en syndig kvinna, står det i texten. Och det är det enda som vi egentligen vet om henne. Vi vet inte varifrån hon kommer. Eller ens vad hon heter. Syndig i detta fallet skulle kunna vara att hon bara helt enkelt inte var jude. Men det vet vi inte. Det vi vet är att hon faller ner inför Jesus och i närvaron av det här heliga. Att det att hon har förstått vem Jesus är och vad han kan göra för henne, så brister hon ut i gråt. Och för att göra det liksom ännu mer jobbigt för alla de som satt där runt omkring, så börjar hon tvätta hans fötter med sina tårar. Någonting som egentligen Simon skulle ha gjort som värd om han visste vem han hade som gäst. För att tvätta någons fötter på den här tiden var en form av tjänande. Det var dels en slags renhetsceremoni, för det var ju rätt så lortigt på den här tiden, men också ett tecken på gästvänlighet och tjänande. Så hade Simon vetat vem man hade som gäst, så hade det egentligen varit en självklar gest, en självklar ritual för honom att göra på Jesus. Men att en okänd kvinna skulle tvätta en okänd mans fötter, det var en mycket, mycket märklig sak. Och om inte detta skulle bara vara nog att i märklighet, så fällde även kvinnan ut sitt hår. Något som såg som otroligt stötande på den här tiden. Kvinnor skulle ha uppsatt hår och helst visa så lite av det som möjligt. Allt det kvinnan var och gjorde sågs som ett enormt steg ifrån de sociala koderna på den här tiden. Och det som inte alls hörde till den judiska rörelsen. Och om inte detta bara vore nog, så hade hon även med sig en väldigt dyr balsam, ryktas det om. Det verkar som att den här kvinnan var beredd att satsa allt. Så om Jesus skulle varit en profet, menar farisén Simon, då skulle han inte ha rört vid kvinnan, för hon var ju oren. Hans bild av Jesus, hans fördomar om hur en profet skulle vara, stämde inte överens med det sättet som Jesus handlade på. Och Jesus, han ser detta hos Simon. Han märker att han är skeptisk. Så Jesus gör som han brukar göra. Han börjar undervisa. Och han börjar undervisa om två personer som står i skuld. Den ena har en stor skuld och den andra har en mindre skuld. Och det Jesus gör här är att han dels förklarar hur Guds rike fungerar. Han låter dem få smaka på det. Han låter dem få se det. För berättelsen, det han undervisar om, det är precis det de har fått vara med om. Kvinnan hade en stor skuld. Och hon visste om att hon behövde förlåtelsen. Oavsett hur stor skuld du har, menar Jesus, så kan du alltid få den efterskänkt. Och Jesus undervisar Simon om att himmelriket är även till för honom, om han vill och vill förstå. Men också för de som fariseerna räknade bort. Skillnaden blev enormt stor i kvinnans liv. Och det är så här det funkar i Guds rike. Det är så här det funkar om vi vill se in i Jesu ögon. Oavsett vilket liv du har levt eller kommer att leva, så kan man alltid få sin skuld betald. Nu, jag berättade ju om att jag hade varit på retreat ganska nyss. Och då är det ofta så att man gör någonting som kallas för en bibelmeditation. Då läser man en text och sen så ska man tänka sig in. Man ska försöka se det framför sig, känna dofterna, se det framför sig. Och tänka sig in, vem är jag i den här berättelsen? Och vem är du i den här berättelsen? Är du farisén som kämpar med att hålla alla kort på bordet? Att som kämpar att leva ett så rätt liv som möjligt, efter alla lagar, efter alla regler. Leva efter det som du tror är ett religiöst liv. Du kanske kan tänka ibland att vad skönt att jag inte är som hon eller han eller dem. Eller du kanske tänker ibland att varför går aldrig den där familjen längre till kyrkan? Eller varför går hon aldrig till kyrkan längre? Varför plockar de ax på sabbaten? Eller du kanske har tänkt någon gång att när du har hört ett vittnesbörd, någon som har berättat om att de själva har blivit helade av Gud, så kanske du tänkte att det där tror jag inte på. Det låter för osannolikt. Det är emot all logik. Eller kanske du har sett på andra med lite höjda ögonbryn för att det bjuder hem en kriminell på middag. Varför äter de med tullindrivare och syndare? Jag kämpar med allt det här. Och jag har precis läst en bok som Magnus Malm har skrivit som heter Som om Gud inte finns. En väldigt, väldigt bra bok. Ett bra boktips. Läs den om ni inte har läst den. Och där i finns ett citat som låter så här. Ingenting maskerar Guds ansikte så bra som religion. Ingenting maskerar Guds ansikte så bra som religion. Och jag skulle vilja lägga till och rädsla för vad andra ska tycka. Jag vet inte om du kan känna igen dig i det. Men tror vi på Jesus eller följer vi Jesus? Det är en ganska stor skillnad. I Sverige är det ganska så lätt att inte behöva förlita sig på Gud alls. Vi har ju det bra. De flesta av oss har det ganska bra. Vi har ett system som fungerar. Vi har en välfärd. Vi har en bra ekonomi. Som gör att vi sällan behöver be Gud om saker eller om pengar. Eller vi behöver sällan förlita oss på att han ska hjälpa oss. Det är lätt att leva våra liv som om Gud inte fanns. Lever du din vardag som om Gud finns eller inte? Jag undrar, tvättar du fötterna på dina föreställningar av vad det kristna paketet handlar om? Som kanske du har fått med dig som barn. Det är föreställningarna om hur Gud ska vara. Det är kraven av vad andra anser att kristen tro handlar om. Eller tvättar du fötterna på Jesus? Vågar du som den här kvinnan att helt förlita dig på honom? Och det är ju inte det lättaste. Att tjäna Jesus före att tjäna människor. Och vad andra ska tycka och vad andra ska tänka. Förra året så läste jag ett helt år med gammal grekiska. Där vi liksom dissekerade bibeltexter. Vi vände på dem, funderade på är det här verkligen så som det står. Kan vi lita på det här? Vi lärde oss att vara väldigt, väldigt kritiska till bibeltexterna. Och jag upplevde att det blev väldigt svårt att predika då. För jag tänkte så mycket på, predikar jag rätt nu? Kan man verkligen säga att det här har hänt? Kan jag verkligen tro på det här? Och så började sommaren närma sig och jag skulle predika några gånger under sommaren. Och jag bara kände noll inspiration. Bara kände ett jätteprestationsångest inför detta. För att om jag skulle kunna göra detta värdigt. Så pratade jag med en kompis till mig. Och så berättade jag detta för henne, lättade mitt hjärta lite grann och sa som det var. Och så säger hon någonting som otroligt väsentligt och så viktigt som jag fick bära med mig hela den sommaren. Då säger hon bara, men Maria, du ska ju bara tvätta Jesu fötter. Du ska bara tvätta Jesu fötter. Du ska tjäna Herren. Ja, det låter ju så himla enkelt. Och det fick hjälpa mig att hålla fokus den sommaren på vad det var mitt uppdrag var. Och den här kvinnan i texten, hon har ännu inte kommit till en kristen kultur. Och vi kanske kan översätta det till en frikyrklig kontext för att vi ska förstå det bättre. Hon visste inte att här sitter vi lugnt och stilla, säger amen på rätt ställen. Och att alla killar i 20-årsåldern har rutiga skjortor. Och att alla salmer måste spelas med det coolaste instrumentet vi vet, en orgel. Men åh, vad jag vill vara som den här kvinnan. Hur jag vill tvätta den här lortige mannens fötter. Hur jag vill släppa ner mitt hår och torka det. Hur jag vill bara bryta mot sociala koder. Hur jag ibland bara vill skrika halleluja så att det bara ekar i alla kyrkväggar. Hur jag skulle vilja våga bjuda hem en uteliggare att få sova på min soffa. Hur jag skulle vilja våga se Jesus i ögonen och erkänna för mig själv att jag älskar precis som den jag är. Hur jag skulle vilja lägga ner mina tankar på vad andra ska tycka som sitter runt omkring. Och bara få se in i de där ögonen som säger sanningen om mitt liv. Hur jag skulle vilja bli mer beroende av honom. Och vill du också det? Vill du också lägga ner ditt försvar? Vill du sluta vara rädd? Vill du lägga av dig dina synder? För första gången, för andra gången eller för 52:a gången det här året. Och det blir en gång varje dag för de dagar som har gått 2016. Vet du, då tror jag Jesus säger så här till dig idag. Nu jobbar du och jag ihop. Vi ska hjälpas åt. Jag ska undervisa dig, lära dig saker. Jag ska plocka upp dig när du faller. Och du är förlåten. Jag tar din börda. Håll dig nära mig. Och jag ska visa dig Guds rike. Amen.